Podplay.
Efter att ha setts i helgen så sitter vi nu återigen mitt emot varandra med varsin iPad och tittar på varandra. Men vi har kommit till avsnitt nummer 87 i ordningen, och vad tänker du på när du hör nummer 87?
Kan det ha varit en av de tyngsta bomberna, alltså värvningsbomberna? Modo värvar Donald Brashear. Alltså det såg man inte komma. Det var ju helt sjukt. Donald Brashear i Modo. Sidney Crosby såklart i Pittsburgh, Liam Garvey i Luleå, Hugo Gustafsson i Södertälje.
Ja, vi har ju andra 87. Vi har ju den gamla klassiska Gislaveds-spelaren Robban Olofsson. Vi har Niklas Persson i Olofström. Vi har Robert Rosén givetvis i Växjö. Och sist men inte minst, Frank Dahl från Tierp. Och hur gick ramsan?
Frank Dahl. Ike legend.
Från Franke Dahl så går vi vidare i de positiva banorna, och du sa till mig när vi träffades i Luleå i helgen att jag vill prata positivt om Örebro, och jag är inte svår på att släppa fram dig på den, så va? Jag öppnar ditt hjärta.
Och då är Johan Palme där, fyllde i direkt. Vad tycker ni om Örebro? Trevande start, men finns ändå med någonstans. Tycker syns väldigt väl att vi saknar den stora poänggören i vissa matcher, eller suktar jag åt fel håll? Ja, Puistinen där har ju knappt spelat någonting, och han var ju tänkt att göra de här målen. Men det här är ett lag, alltså betoning på en lagmaskin. Det är ju, ser man defensiven så är det ju, man släpper minst skott från slottet av alla lag i serien. Alltså man är väldigt bra i sin forecheck på att skapa målchanser där. Man är liksom systematiska i allt man gör, vilket gör att man blir den här lagmaskinen. Mot Frölunda i torsdags. Det var ju en snudd på en överkörning. Det var ju satan så bra den var. Och stänger ner Djurgården, vilket kanske inte är så svårt med tanke på Djurgårdens form just nu och den turbulens som är där. Men vi åker ändå och vinner 3-0 i Stockholm. De är tokstabila och framförallt defensivt. Enroth, grym. Arntzen, jättebra mot Frölunda. Två bra målvakter. Och ja, visst, jag skulle nog vilja peta in en offensiv spetsforward där. Liksom hitta den om inte Puistinen kommer tillbaka. Och om han kommer tillbaka, om man framförallt kan leverera då. Men där är väl kanske jag ser att det skulle kanske behövas. Om det att man ska ta sig längre än vad man gjorde i fjol. När man ändå kom till en avgörande match i semin.
När skulle du säga att man hittar den här stabiliteten? För det har gått någon månad sedan Stefan Varg lämnade för just Djurgården som de mötte under lördagen. Så de är ju rätt tunna om man tittar rent kroppsmässigt.
Ja, det är de
så att
ju.
Säga.
De har ju haft tur, de har inte haft skador på Rissanen. Han har haft lite problem tidigare år, lite små skavanker. Näckuve, Ibert, de är liksom, de spelarna, de bär ju. Backström är ju bra också. Så att, jag gillar den backsidan. Det är liksom inte en Luleå-klass på backsidan, men sättet de spelar så gör de varandra bra. Lite som jag pratade om med Leksand tidigare. Ett system där man får spelare som kanske inte skulle vara lika bra i andra klubbar. Man får dem att bli bättre för att det finns ett system i allt man gör. Men det är också, det har ju tagit lite tid med Niklas Eriksson, Christer Olsson, Jörgen Jansson. Kändes så jäkla samspelta i ett par säsonger. Nu kommer Nyman in där och Stefan Klocker. Det är klart att det tar för dem att hitta varandra också.
Örebro, de placerar sig på sjunde plats nu. Vi kan väl utgå från att de kommer vara med hela vägen i racet om topp 6.
Ja, det kommer de ju vara. Alltså, det sjuka är ju att hur mycket jag än sitter och hyllar de här, så är det ju ändå, det är långt ifrån säkert att de kommer komma topp 6. Det säger ju jäkla jämnt det kommer att vara. Jag tror att man kommer landa in där precis på topp 6. Jag skulle väl säga att de är till och med lite bättre än vad jag trodde. Då har ju ändå Salomäki varit lite sämre än vad jag kanske förespådde. Även om jag inte trodde att han skulle göra massa poäng, och Puistin har ju knappt spelat.
Och sen har de med det stora loket som sin center, detta är Rodrigo Abols också.
Ja, han är ju riktigt bra. Och Eklind och Ekström, det är ju, det är kanske en av de ballaste utvecklingarna den här säsongen. Jag menar, vad kan de pröjsa för dem? 40 000 per spelare, eller?
Ja, inte mer. Det kan jag inte tänka mig. De är väl inne. Ja, de har väl förlängt båda två här nu, så de kanske har fått någon krona extra. Men det är ju inte så att de ligger på den övre halvan i laget direkt för den sakens skull.
Nej, och det är ju liksom, ja, men jag, när jag åkte och gjorde Örebro här ganska tidigt på säsongen, så fick vi laguppställningar. Eklind och han, ska han spela med Abols? Ja, det här är en signal till Abols att han måste börja leverera. Så pratade jag med Niklas Eriksson. Nej, men de har varit våra två bästa ytterforwards. Det är klart att de ska få chansen med Abols. Så att, och där har de ju liksom blivit kvar, vilket har gjort att man har fått en helt annan dynamik. Du kan ha Kovacs lite längre ner i laget, även om han lirar i powerplay, och han levererar ju poäng nu också.
Finns det någon mer som det finns att ta av? Jag menar, en sån som Linus Öberg var ju jättebra hela förra säsongen. Har han kommit igång mer som du ser nu? För han var rätt seg i alla fall i poänggörandet i början av säsongen.
Han har kommit igång mer. Problemet som jag ser med Linus Öberg, han är ju en tänkare. Alltså han är ju väldigt, alltså, han funderar mycket. När det går bra, då går det jäkligt bra. Då lossnar det liksom, kan det lossna helt och hållet för honom. Men när det liksom går lite troll, när han inte gör poäng och så, då börjar han fundera. Han vill ju väldigt mycket i spelet. Och det är nästan så att han försöker för mycket, missförstå mig rätt liksom. Det, när han nu är lite lugnare, när spelet kommer till honom, då... Ja, men då är han bra, men han kommer liksom inte landa in i de här 15 målen som man kanske hade hoppats. Han har bara gjort nu 2 eller 3 mål hittills.
Borde Einar Emanuelsson titta på hur Linus Öberg agerar?
Men jag tycker, när vi var uppe i Luleå där i lördag, så tycker jag ändå att Einar gör det bra. Han är med och skapar lite chanser och bryter in på mål. Det är helt galet att Einar Emanuelsson har gjort 0 plus 0. Det är ju helt liksom, det finns ju inte.
Men vad ska man göra med en sån kille? För att jag menar, han måste ju få göra sin första poäng. Ska du bara matcha honom i 2 minuter varenda powerplay? Eller vad ska man göra?
Nej, men alltså, där gäller det bara liksom, fortsätt med bra, uppmuntra de bra sakerna han gör. Alltså, fortsätt spela det här. Nu får man ju se Einar liksom som en energispelare mer. Liksom, att bryta in på mål, mer skapa lägen, chanser för dina kedjekamrater så. Och sen bygga vidare därifrån. Men alltså... Tänk dig när Luleå går in i ett slutspel. Luleå som är, ska jag säga, de har en högre högsta nivå än de har haft någonsin.
Pratar vi till och med högre högsta nivå än den säsongen de vann serien då?
Absolut, och dessutom vann de ju tärningsguldet i året också, vilket inte
är att förglömma. Ja, givetvis. De är till och med högre nivå än tärningsguldet då, eller?
Lite så, men nej, jag tycker det. För att det var ett jämnare lag. Alltså, de hade mer jämnhet i sitt spel det året. Men topparna, alltså, de är högre i år. När de spelar på sin topptyp, som ungefär i första perioden mot Brynäs i torsdags, mot Djurgården innan uppehållet, de har några matcher där. När de spelar på den nivån, då är det en högre högsta nivå än när de vann serien där för ett par år sedan.
Är det defensiven du pratar om då som håller en högre nivå, eller sprakar det mer om offensiven?
Offensiven. Ja, men alltså, det sprakar mycket mer om offensiven. De är sköna med pucken. Bulan sa ju det i en intervju till mig inför tredje perioden. Vi blev lite sköna med pucken, och jag hajade till. Luleå, sköna med pucken. Men lite så är det ju. De är ju snabba, duktiga på att vända spelet, kreativa. Det är många gånger de liksom tragglas ut från en knepig situation, Honka gör en bra första pass, så går man 3 mot 2 liksom så. Man vågar hålla i pucken lite mer. Omark, jag tycker ändå Linus Fröberg gör det också, så att
Pontus Andreasson, du.
Ja, jäklar alltså. Den är nej, det är tur att man inte ifrågasatte honom inför säsongen i alla fall. Då hade man ju...
Nej, det var ju ingen som gjorde det alls överhuvudtaget.
Nej. Vem skulle ha gjort det?
Men du, Brödrot skriver: jag som följer Luleå intensivt men inte sett särskilt många av Malmös matcher undrar varför det blev som det blev i lördags. Hur mycket berodde på matchbilden på att Malmö var dåliga relativt Luleås insats? Skulle vara intressant att höra ett Malmö-perspektiv på den matchen. Jag skulle säga så här att Luleå var bra, så de gjorde Malmö riktigt små och riktigt dåliga och riktigt energilösa.
Ja, absolut. Nu är det ju som så att Malmö är ett läge där, alltså, Malmö är inget bottenlag på pappret. Man ska ju inte vara ett bottenlag. Vilket gör att man åker upp till Luleå och ja, man är totalt chanslösa. Det jag reagerade på när jag står mellan båsen, det är att jag tittar ju in. Man är arbetsskadad, så att man är uppvuxen i onklesrum och hockeybås. Man ser ju väldigt mycket på kroppsspråk, ansiktsuttryck och så. Det är var helt energilöst. Jag undrar hur den gruppen mår. Hur är alfahanestatusen mellan Söderberg, Alsenfelt, Händemark. Alltså, det är någonting som inte stämmer i den gruppen.
Alltså... Ja men exakt, jag tror du sätter huvudet på spiken exakt här vad det handlar om i Malmös lag. För att jag ser ju att Söderberg står över precis allt. Han får göra precis vad han vill. Han är the king för Joakim Fagervall. Han har utsett honom som den stora ledaren i den här gruppen och det är honom alla ska lyssna på. Och där finns Lauritsen som var kapten förra året. Du har Emil Sylvegård och tvillingarna Westerholm som vill sitt. Du har Alsenfelt och Händemark som har tuggat på som de stora ledarna i flera säsonger och plötsligt så har de ingenting att säga till om. Jag menar Alsenfelt, han var ju till och med utanför spelarrådet där ett tag i höstas. Och jag menar Alsenfelt är ju den man har sett som den stora ledaren. Han är den inofficiella lagkaptenen och plötsligt så är det Söderbergs ord som gäller på precis allting. Så det de måste göra är ju helt enkelt att släppa prestigen på alla håll och kanter.
Ja, men ja, och det, är ju, det, här, det blir ju ett ledaransvar också. Det landar in på Jocke Fagervall, tränaren, såklart. Att, men alltså, Jocke Fagervall, han verkar vara en superkille på alla sätt. Men det är klart som tusan att han måste vara ifrågasatt i det här läget också. Malmö, det här laget som man kan försvara sig. Visst, det finns siffror som talar på att Malmös spel kommer att vända. Absolut. Jag har de siffrorna framför mig. Det finns expected goals och den typen av saker i matcher. Man vinner ofta i den statistiken, vilket över tid borde betyda att man ska göra fler mål än motståndarna och vinna matcher. Men man gör det inte. Man gör det inte. Och nu har det gått så pass långt, så nu kommer det mentala sätta in att nu kommer pressen mer och mer. Även om Malmö kanske inte är den laget som är allra störst press, med all respekt. Det är ju, det är inte skitmånga som står utanför liksom, och väntar på laget för att de är arga på dem efter en match. Liksom. Det är inte press som det kanske var i HV i fjol eller Djurgården nu eller du vet sådär. Men nu smyger den sig på och den landar faktiskt på Jocke Fagervall och styr upp där.
Men hur ska Fagervall ta det vidare? Ska han har ju ändå... egentligen gått all in på en sån som Carl Söderberg, att han är den som är närmast honom. Ska han välkomna in fler i värmen eller vad ska han göra?
Ja, men alltså, som ledare, alltså, du har ju en kaptensgrupp som du anförtror åt. Jag är väldigt svårt att se utifrån min erfarenhet när jag har spelat i lag och varit lagkapten och assisterande. Det är ju aldrig, det är inte bara en person. Jag menar, vi hade
Rickard. Nej, men det är Kristoffer Forsberg och Emil Sylvegård.
Ja, och sen har du ju mer, du har ju inofficiella ledare också i gruppen. Alltså, som, jag menar, sen som en sån som Anders Bastiansen då, när vi spelade i Färjestad och Rickard Wallin var kapten, han hade ju mycket att säga till om även om inte han var assisterande kapten. Jag hade minst lika mycket att säga till om som Rickard Wallin, även om Rickard Wallin var den man i första hand liksom vände sig till i många frågor. Så att det är inte bara en person i kretsar kring Carl Söderberg, utan alla gör ju det här för Malmös bästa, och då är det en grupp som måste komma samman.
Och hur kommer man samman som grupp när man ändå är inne i den negativa spiralen? Man är ute på roadtrip, man har gjort en tam insats mot Luleå borta. Det känns ju som att det bara blir en snöbollseffekt av allting. Hur ska man komma ur det?
Jag tror att just den här roadtrippen blir bra för dem. Nu möter de i lördags och så har de inte match förrän tisdag. Man får vara borta tillsammans. Man kanske var ute och käkade i lördags efter matchen. Tog ett par pilsner, surrade lite, kom bort från själva sporten. Kom bort från press, från det snacket. Liksom, ja, det är en viktig del. Och liksom, kemin att hitta den vid sidan av isen. För så som det såg ut mot Luleå med den energinivån, då har man en enda målsättning den här säsongen. Det är att ha två lag bakom sig. Det kan inte ha en annan målsättning om det kommer fortsätta se ut så där med energinivån. Så det måste man ju, det måste man adressera och ta tag i direkt liksom. Och det handlar om en förväntan på varandra och släppa all form av prestige. Jag menar om Alsenfelt, jag säger inte att det är så, men om Alsenfelt eller någon eller Händemark är lite liksom, ja, snarstrucken för att Söderberg har tagit över, ja, men då, fan, gör det för Malmös bästa och glöm att gå vidare liksom.
Det har ju fullkomligt rasslat in frågor på Malmö som känns som den stora krisklubben i SHL just nu. För Färjestad har rest sig och ja, Djurgården är väl kanske mer krisklubb. Vi kan väl återkomma till Djurgården. Vi har fått en fråga från Mogge Krimson. Behöver Redox värva backar och bör inte Patrik Sylvegård ifrågasättas? Hur länge kan han sitta på två stolar till exempel? Du som kommer utifrån, som inte följer Malmö Redox dagligen, hur reagerar du på att en elitförening har vd och sportchef som sitter på samma stol så att säga?
Nej, alltså det är ju, jag ser det som helt otänkbart egentligen. När man Se då när Peter Jakobsson i Färjestad fick lämna, då sa han att han hade varit för snäll och hade tagit på sig för stor roll och han behövde mer avlastning. Nu gör man en ny organisation och då har man insett att okej, vi måste bygga runt fler än en person. Sen har ju Patrik Sylvegård, han har gjort ett jättejobb för Malmö under flera år, men jag tror man måste stärka upp den alltså positionen och mer för att bli än mer noggranna, än bättre rekrytering. Jag menar, DeChano, det var ju att kasta pengar i sjön. Det han hade kunnat ringa till mig och fråga, ska man plocka DeChano? Nu förstår jag att han inte gjorde det. Men det var ju dömt att misslyckas. Det fanns ju ingenting som tydde på att den värvningen skulle gå hem. Och med tanke på att man då hade lyxen att kunna vänta in rätt spelare, om du förstår vad jag menar. Och du valde att värva honom som... Ja, allt tydde ju på att det skulle gå åt käpprätt åt skogen.
Så man egentligen underskattar betydelsen av att ha fler folk, för att det är ju rätt vanligt att andra klubbar har en vd och en sportchef och en assisterande sportchef slash scout, och då sitter han ju egentligen på tre stolar om han även ska vara assisterande sportchef så att säga.
Ja, och det handlar så mycket om att vara ute på matcher, sitta och titta klipp på Sportlogic, alltså det här. Han har ju klart Hadelöv hjälper, och Andreas Hadelöv säkert. Det finns ju andra personer han förtror sig åt. Men det är klart att han, Malmö som organisation och lag, skulle nog behöva bredda toppen definitivt.
Ja, man skulle lagt pengarna på det helt enkelt istället för att slänga in en massa miljoner på spelartrupp. Man ska börja bakifrån så att säga.
Ja, jag tycker det. Jag tycker man ska landa in och bygga så man kan vara hållbara och så framgångsrika över tid. Precis som Frölunda, Växjö, de här lagen har gjort. Jag menar, det började kanske inte att lasta på en massa spelare, utan det byggdes ganska sakta men säkert, även om man fick snabb framgång i Växjö med Sanders. Men det var ändå liksom en plan för framtiden genom att ha en trygg och stabil organisation. Och det ser ju de här lagen som har, Skellefteå och Luleå för den delen.
Rögle.
Ja, Örebro där också. Det är liksom, ta ut, kolla på topp 6, topp 7-lagen. Du kan även säga Oskarshamn nu efter den turbulensen som de hade inledning på sin SHL-resa.
Ja, Rögle har ju faktiskt byggt egentligen sen bröderna Abbott kom in, så tog man in en assisterande sportchef. Det känns som man har gjort jobbet från grunden där. Man la inte så mycket krut på vilka spelare det var, utan man har ju byggt spelare. Kanske en sån som Lukas Ekeställ Jonsson har man byggt upp, och det finns säkert flera exempel. De möttes ju i Malmö Arena i torsdags. Vad fick du för känsla av det derbyt?
Inte så som jag hade förväntat mig att det skulle vara, smälla på och tjurigt och grinigt och så. Det var en okej match liksom, men det var liksom inte den här derbyhettan, derbypulsen som jag hade förhoppningar kring att det skulle se ut. Men Malmö gör egentligen två rätt bra perioder, slarvar vi två egentligen av sina baklängesmål, och när man ger Rögle den möjligheten, då är Rögle för bra helt enkelt. Så tredje perioden var ju liksom Rögle för hela slanten. Man märkte ju liksom att det är ett lag präglat av självförtroende som vet att vi kan gå ut och vända det här liksom.
Ja, de har en sån jäkla tyngd i laget också. En sån som Dennis Everberg. Han måste ju vara den spelaren i SHL som är bäst på att vinna kampen framför mål.
Ja, absolut. Jag hade satt i Simon-studion där i torsdag, så visade klipp på honom i samband med det här 3-3-målet. Han först tacklar undan Lerby och sen vrider runt och sen blir ett skott och vinner tillbaka. Pucken dras in först på mål och vinner i turen. Alltså, han är så fruktansvärt bra där, just den ytan runt mål. Så att alla spelare som spelar med Dennis Everberg, de blir bättre. Alltså oavsett vem han spelar i kedja med, de blir bra. Och han är ju inte den spelaren som får de stora rubrikerna, utan det har ju varit liksom Daniel Saar, Simon Ryfors i fjol och Bristet året innan, och backsida med Cody Kerr, Angelina Sider, de här spelarna. Men jag skulle säga att Dennis Everberg, han är mycket MVP för mig.
Ja, alltså han har ju känts länge som en av de bättre spelarna på denna sidan Atlanten, som år efter år har varit bra i Europa.
Ja, men alltså, när han var i Växjö den säsongen så tyckte jag han var bra, men han var inte i närheten så bra som han är nu. Han har ju också blivit bättre successivt i år efter år här sedan han kom tillbaka till Rögle.
Fredrik Karlsson, han vill inte ställa en fråga, utan han har mer en önskan om lite Rögle-snack faktiskt. Han tycker det har varit dåligt med det de senaste veckorna med tanke på att de har flera raka matcher med poäng. Vad är det, 16 raka va?
Ja, det är 15 och 16 raka. Ja, det har varit 16 tror jag det blev. 15, ja, innan man förlorade mot Leksand i lördags. Men det är klart att, alltså, vi kan prata mycket som helst om Rögle som är... Men Det är som vi har pratat om, man har byggt en jävla trovärdighet och en grund att stå på. Och jag är övertygad om att det finns massvis med agenter och spelare som bara liksom, jag vill placera en ung spelare i Rögle, oavsett om det kanske är J20 eller får mer snudda med istid i A-laget. Jag menar, de har haft Granat Tärnström uppe från J20 som har gjort det jättebra när de har alla fått lite istid. Så att de har ju byggt någonting där man kommer kunna få påfyllnad underifrån. Sen kommer man kunna, jag är helt säker på att man kommer kunna skörda en sån som Simon Ryfors redan till nästa år liksom. Tror inte att han, om inte han slås in i NHL i år, kan han vända hem. Jag tror inte han är en sån spelare som drar till Ryssland, utan då kan man få in honom, och då kanske man kan tappa en spelare som Bristedt, så att de kommer ha den där.
Eller påfyllnad. Anton Bengtsson kanske.
Ja, men de kommer ha den där påfyllnad med spelare som kommer tillbaka.
Om man snackar runt bland fansen lite grann, så verkar det ändå som att de är relativt besvikna på en sån som Tony Sund, och man tycker inte Samuel Johannesson och Samuel Jonsson, att de är särskilt bra, men ändå lyckas man hålla det så enkelt och göra det så bra. Vad skulle du säga att det är som gör att man ändå lyckas så bra, även om det inte, de är inte speciellt flashiga de här spelarna?
Nej, men Samuel Jonsson har inte varit, om vi är där, han har inte varit lika bra i år som i fjol, men han spelade med Niklas Hansson hela säsongen i fjol, och Niklas Hansson var ju smått underskattad med tanke på att det var Seider, Jelena, det var allt du pratade om i Rögles backbesättning. Men Niklas Hansson gjorde ju väldigt mycket bra och var viktig för Samuel Jonsson. Samuel Johannesson, nej, han kanske inte tagit de kliven som han skulle göra, som han trodde han skulle göra. Jag hävdar fortfarande, hade jag suttit på en sportchefstol, så hade det varit en spelare som jag hade värvat. Ja, hade jag velat värvat en right-back, så hade jag tagit Samuel Johannesson eller Filip Johansson i Frölunda. Någon av de spelarna. Filip Johansson är helt klart en annan prishylla. Där snackar vi upp mot 150 000 någonting i månaden kanske. Det gör vi såklart inte på Johannesson. Men det är två right-backar som jag hade signat. Men med det sagt, så Johannesson finns en enorm uppsida som inte riktigt har kommit ut i Rögle ännu.
Men ändå är de så pass bra, även om man känner kring en sån som Tony Sund också, att han har inte varit särskilt bra. I alla fall om man pratar bland fansen och som ser laget match ut och match in, men ändå så tar de poäng i 15 raka matcher, även om liksom halva backsidan inte är särskilt imponerande, om man får säga så.
Nej, men alltså Tony Sund, vad hade man förväntat sig? Hade man förväntat sig att de skulle göra 25-30 poäng eller liksom, det hade inte jag gjort, utan det ser jag som en defensiv stark eller bra tvåvägsback liksom. Och jag tycker att
ja,
han
men det tror jag säkert att man har tänkt också, men tongångarna låter ändå som att man tycker att han är lite säkerhetsrisk och sådär, men ändå får de ihop det.
Ja, absolut. Jag menar, jag tycker inte att han har varit så dålig, men det som blir inte, eller så dåligt, jag tycker inte han har varit en säkerhetsrisk. Det som blir intressant nu, det är när man får in Erik Jelena. Vad händer med sånt som Lukas Ekeståhl Jonsson, som har stått och dominerat i första PP och varit riktigt bra? Ska man sätta in Jelena där, eller liksom ska man sätta in Jelena i andra PP? Vad betyder det för Lukas Ekeståhl Jonssons istid? Kommer han fortsätta vara lika bra, eller kommer han liksom av konkurrensen bli ännu bättre, eller kommer han ta ett steg tillbaka? För där ändras ju hierarkin lite i laget.
Ja, det blir väl McKiernan och det blir Ekeståhl Jonsson och Jelena som egentligen tampar som två PP-platser, skulle man väl kunna säga.
Ja, men det kan, så kan det vara ju. Då kan ju ha i andra PP, skulle man kunna ha två backar. Det hade de ju i fjol med, tror de, Seider och Jelena lirat tillsammans i ett PP där, eller om det var Hansson, jag minns inte riktigt exakt hur de formerade, men det är klart att det blir en annan konkurrens, och det ska bli kul också för SHL och i synnerhet Rögle då att få tillbaka Jelena som är en, ja, men en riktig toppback.
Ja, och han var inte en produkt av Seider förra året. Vi tjafsade ju lite grann om Jesper Pettersson, att han var en produkt av Nardella, men det slog ju fast att han inte var då.
Nej, men Jelena har ju, han har ju varit bra hela tiden när han varit i Rögle, även om han har blivit bättre och bättre. Sen tror jag att det kommer ta 8-10 matcher innan vi känner igen honom. Även om han inte var borta länge, så liksom, han har spelat en annan typ av hockey. Inte det där puckkontroll, inte Rögle-spelet på ett tag. Så att jag tror att det kommer ta lite tid för honom att komma in i spelet igen.
Men vi kan väl utgå från att det blir ingen back direkt över i Rögle, utan de har ju ändå gått ganska kort om folk.
Ja, nej, det blir det ju inte. Det är inte så att man kommer kapa någon eller låna ut någon spelare. Alltså, så. Det kanske, visst, Samuel Johannesson lånade man ut i fjol till Kristianstad. Jag vet inte om det skulle kunna vara så aktuellt i år, men det är väl om det skulle kunna finnas någon del där. Jag tycker inte att man ska göra det, för Samuel Johansson ska spela SHL-hockey. Jag tycker han är så pass bra.
Nu känns det som att vi har varit alldeles så positiva ett tag här, så nu måste vi gå över på något negativt igen. Vi har fått in en positiv bana, det gillar jag ändå.
Ja, men, jo, men, det...
men, Det är men, Djurgården, liksom. Men Djurgården, helt ärligt, vad ska vi göra åt dem?
Oj, ja, nej men alltså det är en jättesoppa här. Det var väl det var ju du som avslöjade i onsdags att Linus Widell hade skickat in en anmälan mot föreningen i diskriminerande
kränkande särbehandling tror kränkande
särbehandling och när det liksom när jag fick du mässade mig om det där i tisdag så när jag började liksom fundera på det där tänkte jag oj vad alltså anmäler sin egen klubb oj nu har det gått långt liksom nu har det gått jäkligt långt när man gör den typen av anmälan för man har för respekt för att hur du uppfattar när jag säger någonting till dig Johan jag kan inte veta hur du uppfattar det men det är alltid personen som tar emot det som vet hur man upplever och känner och därför har jag inte anledning att ifrågasätta det men när jag fick uppgifterna från dig där som sa tänkte jag nu har det spårat ut totalt men när man börjar liksom börja nosa lite i det här så det är ganska mycket eller den stora delen som landar i kaptenskapet just den när han blev borttagen kaptenskapet till Marcus Sörensen men det måste ju vara så mycket mer som är här bakom som inte har dykt upp.
Ja men så är det. Det man hör mellan raderna är att det låter som att det är inte bara kaptenskapet. Visst det är kanske det som har fått bägaren att rinna över lite grann men att det ändå ska ha hänt så mycket under de här månaderna som gör att det till slut är en ohållbar situation. Och det är ju mot Joakim Eriksson och Barry Smith det är i främsta hand handlar om här nu. Hur de har helt enkelt varit mot honom, hur han har blivit uthängd i pressmeddelanden och på presskonferenser och så vidare.
Ja, men precis. I presskonferenser så har liksom, de har sagt att vi har inte kunnat ersätta ledargruppen. Det är väl grova drag det man har sagt att med Jakob Josefsson det har ju aldrig stått i ett pressmeddelande att Linus Widell inte har gjort sitt jobb det har liksom aldrig
nej det har det ju inte utan det har ju varit mellan raderna så att säga
absolut men missförstå mig rätt nu Johan jag är uppvuxen i onklesrum i ett hockeyonklesrum jag vet hur mycket kärlek det finns i det jag vet att det finns en bild av hockeyn som har målats upp att det är ja men i andra talare liksom det är att det är en jävligt rå och tuff miljö. Jag skulle vilja säga att det är ofta tvärtom. Därför är jag liksom så här förvånad att den här typen att det går så långt för att man pratar ju sinsemellan i laget. Och är det då ett problem så, som du pratade om Malmö där, med ett spelarråd. Alla lag har ett spelarråd där kaptenerna ofta sitter plus Någon spelare med någon amerikan eller finne beroende på hur strukturen ser ut i gruppen och i laget och så. Men då diskuterar man de här sakerna. Och går det för långt då att man ser att men den här spelaren mår inte bra. Då tar man ju det med gruppen, med laget, med tränarna. Alltså då löser man ju saker internt. Det är det som är så fint med omklädningsrummet. Och det handlar inte om det här att allt ska stanna innanför väggarna, inte läcka ut. Det handlar inte om att man ska spänna fast någon på en bänk och alla de där vidriga sakerna som bara bort. Absolut inte, utan det handlar om de här sakerna som du löser som grupp internt. Ja men fan, han ska skilja sig nu. Ja men fan, han mår inget bra. Men vi bjuder med han på en fika eller ja, men tränarna jobbar lite mer. Men nu ska Kalle här, han ska skilja sig eller hans son mår inget bra eller vad det nu må vara. Nu jobbar vi med positivt bivet. Vi hjälper honom nu. Vi kan inte sätta de här kraven på honom på det sättet. Det är det som är så fint med omklädningsrummet.
Men är alla 25 individer ish, är de involverade i gruppen alltid inom ett omklädningsrum? Eller kan det då hända att det finns individer som kanske är lite utanför gruppen och kanske då Linus Widell, nu spekulerar jag bara att han kanske är lite utanför gruppen eller kan sånt inte förekomma då?
Det är klart att det kan, men då är det gruppens ansvar att suga in den här spelaren liksom. Alltså att alla ska inte vara formade lika, alla ska inte tycka samma sak. Det finns utrymme för alla möjliga personligheter. Så kanske det inte var i början under min karriär att man tyckte att ja men vilken udda lirare, vad håller han på med? Men alltså, sista åren var det absolut inte så, men då får man ju in de här spelarna i gruppen igen och då har du ju liksom, ledaransvar, tränaransvar, spelare, man har alla liksom sett till att spelarna mår bra och har det bra. Därför är jag förvånad att det går så pass långt att det kommer till en anmälan, för det har aldrig hänt tidigare. Och just nu det, i det läget där Djurgården är, det ska ju såklart inte Linus Widell, om han känner att han har blivit kränkt en särbehandling och han har gjort anmälan, okej. Men i det läget som Djurgården är som grupp, Marcus Sörensen, Sebastian Strandberg får svara på frågor inför matchen mot Skellefteå. Tror inte du att det är energiläckage då?
Jo, men det är väl klart att det är ett energiläckage. Det finns så mycket energiläckage inom Djurgården som det känns som.
Ja, precis. Och det, jag menar, det här är liksom... Du menar, minns vi satt och pratade om Brynäs i fjol? Hur kaos det var runt där. Jag menar, skiten rinner neråt och då är Brynäs i fjol. Och det är klart att de fick kvala. Jag menar, om inte Djurgården reder ut det här, så det kommer det bli kval då. Jag menar, läget poängmässigt nu, finns ju ingenting som talar för att de kan vända det med all den kaos som är runt. Så på så sätt så lider jag med Djurgården som förening. Med det sagt att jag inte tar ställning för det som Joakim Eriksson eller Barry Smith har gjort, eller för Linus, eftersom de inte vet vad utredningen leder till.
Gaspo Diff skriver, hur länge får Jocke vara kvar i Diff? Är det läge att göra som Färjestad gjorde nu med Jocke Eriksson, om man nu har bestämt sig för att man kanske ska vandra en annan väg? Eller skulle det bara bli ännu mer kaos om man gör det draget i det här läget?
Ja, men Jocke är ju smart. Han kidnappade ju hela styrelsen på den här pressträffen med när Barry Smith avgick, då han sa att jag har satt min plats till förfogande, men jag har styrelsens fulla förtroende. Ja, men det är klart, om han sätter sig plats till förfogande samma dag som Barry Smith lämnar / sparkas, eller vad man nu benämner det, det är klart att man inte, styrelsen säger att vi inte har hans förtroende då. Med det sagt, så ska det vara den här utledningen landar in i, så kan ju mycket väl lampan riktas med Joakim Eriksson. Men jag tror nu, för laget, så tror jag inte det är rätt att plocka bort Joakim Eriksson. Det tror jag absolut inte, för nu behöver det ett lugn. Med det sagt, att jag inte vet vad utredningen leder till, såklart.
Men Linus Widell, är det hållbart att han kommer in i gruppen igen?
Nej, absolut inte. Jag tror inte att han kommer spela i Djurgården.
Då känns det ju som att han kommer hamna i Södertälje eller någonting i den stilen då.
Ja, det är fullt möjligt, eller någon utlandsäventyr igen då. Men alltså, är det som så att han inte har gruppen på sin sida i det här läget, så kommer det bli svårt för honom att komma tillbaka.
Är man bränd i det läget forever, så att säga?
Ja, det skulle jag vilja, säga. I en grupp, så om man tycker att man ska lösa saker i en grupp, så jag tror nog att det kan bli så. För är det som så att spelarna liksom inte, men det här känner vi inte igen, eller det här, så här har inte vi uppfattat det, då har de inte de förståelse för Linus känslor i det här fallet. Så då tror jag att det kan bli svårt för Linus att ta sig tillbaka in i Djurgården, om det är som så att spelarna har liksom på något sätt tagit klubbens parti. Och tänk alla ledare, liksom sjukgymnaster, materialare som har varit i Djurgården i alla år, som har sett liksom föreningen som är Djurgårdare in i själen. Liksom, hur tar de emot det här också? Förstår vad jag menar? När de har varit nära, och om de har en uppfattning om saker som kanske inte överensstämmer med Linus, att han har en annan bild. De har ju såklart inte sett och kanske hört, men eftersom mycket av det han själv har, eller liksom som du sa, det har varit på pressträff, eller det har varit när Barry lämnade, eller pressmeddelande, den typen av saker.
Men en sak jag har funderat på vad gäller förtroende från gruppen är ju Peter Holland. Jag får ju lite signaler på att Djurgården är beredda att dumpa honom precis när som helst. Bara de får en klubb som kan ta över, och så är man beredda på att skicka honom ut med huvudet före, i stort sett.
Ja, men det var vi inne på redan förra veckan. Det är såklart helt rätt. Får man den möjligheten att kunna dumpa honom och hans kontrakt i KL någonstans eller något liknande, så då är det bara att ta den chansen. Sen får man lägga de pengarna på en målvakt, med tanke på att Svedberg är skadad borta resten av säsongen. Och backsidan som måste stärkas upp. För jag har svårt att se att Marcus Högström kommer att spela så mycket mer hockey den här säsongen i alla fall.
Vad grundar du dig på med Högström? Vad är det för skada? För det har jag missat helt och hållet.
Jag satt och kollade förra lördagen när man mötte Linköping. Så efterhand så satt jag och tittade igenom Marcus Högströms alla byten. Han ramlade lite lätt en gång. Han slog inte i huvudet, ingenting. Och fick ont och satt och grinade illa på bänken. Det är egentligen en icke-situation. Och sen såg jag alla hans byten. Och han såg obekväm ut. Han såg nästan lite rädd ut, som att han var rädd för att få en smäll. Och med tanke på hans historik med hjärnskakning där, som höll han borta ett tag, jag fick inga positiva signaler när jag såg honom spela. Inte att han inte gjorde en bra passning, men att han såg lite orolig och rädd ut i spelet. Då gör jag en bedömning att jag tror att han kan vara borta, dessvärre för Djurgårdens del, länge.
Och du drar det till och med så långt så det är resten av säsongen alltså?
Det är ju bara spekulativt. Men när jag såg honom där så kändes det som en spelare som inte ville vara där. Som kändes som han var rädd på isen. Och det är ju sällan bra. Och just den skadan som, liksom, som han ådrog sig där när han ramlade, som var en situation som... Ja, men jag kollade som sagt igenom alla byten. Det fanns bara en grej som skulle kunna hända, och efter det bytet så spelade han inte mer. Och då, det var en liten lätt... Han ramlade lite lätt helt enkelt.
Men någonting jag reagerat på är att en sån som Pontus Johansson inte har varit inne i laguppställningen nu. För jag menar, han är ju tillbaka och tränar för fullt och ändå spelar inte han. Han känns ju som en sån som har varit en positiv injektion i Djurgården den här säsongen.
Ja, jo, men det har han varit. Han spelar, han kanske är lite klen i det defensiva spelet. Man har väl prioriterat lite stabilare backar då. Hedström och Brännstam är väl lite mer stabila, medan Pontus kanske har mer spel och puck i sig, och i det läget där Djurgården är så har man väl prioriterat det, och det är svårt att ifrågasätta si eller så, men jag tycker Pontus har varit en positiv överraskning, men jag förstår å andra sidan beslutet att inte kanske spela honom lika mycket.
Ja, för jag hör att om inte han får spela mer här nu så kommer han ju säkert söka sig ut i Hockeyallsvenskan för att hitta en utlåning för att han ska få spela matcher, och det vore ju en jätteförstärkning för allsvenska klubbar. Jag kan ju tänka mig att en sån klubb som Västerås hade mått jättebra att få in en spelskicklig back i sitt lag. De är ju en kort back eftersom de har skada på Fernholm, och de vill ju ha Karlström från HV71, men HV säger ju nej i dagsläget, och det hade väl varit en perfekt. De har inte bränt några lån från SHL.
Alltså jag kan säga att den klubben som plockar upp Pontus Johansson i Hockeyallsvenskan kommer att vara väldigt nöjd med honom. Och för Pontus egen del så tror jag att det skulle vara jättebra att få ett år eller ett och ett halvt år i Hockeyallsvenskan. Han har haft lite skador tidigare i sin karriär. Så för honom som 01 vore jättebra att komma ut och få seniorerfarenhet och få en, liksom en roll i ett bra lag i Hockeyallsvenskan.
Du är inne på att Djurgården behöver förstärka med en målvakt, såklart, eftersom Svedberg är borta. Men den marknaden är ju kanske som den är. Jag hör ju på en helt annan position att Peppe Lund har det tufft i Tyskland och att han kan vara en sån som är på väg tillbaka till Sverige. Han gjorde ju ändå sina poäng i Linköping förra säsongen utan att på något sätt briljera, men det är ändå en fullt duglig SHL-spelare, och i Djurgårdskretsar är han ju väldigt respekterad.
Ja, och ett Djurgårdshjärta. Det går inte att bortse från det här Henrik Eriksson tappet av en sån spelare som liksom är, som har Djurgården som pumpar liksom genom åderna. Det går inte att bortse från den typen av spelare. HV gjorde något liknande inför säsongen i fjol, tog bort väldigt mycket hjärta med Törnberg och Oskarsund. De gjorde det med Henrik Eriksson. Alltså, jag vill inte gärna förbise det fakta just av de här kulturbärarna och den typen av spelare som Henrik Eriksson är. Och till viss del Patrik Lund också. Kan man då lobba in Patrik Lund, om man får ut Peter Hollen till en hyfsad peng, så tycker jag man ska ta den chansen alla dagar i veckan.
En match som vi faktiskt inte såg live när den utspelade sig var den som skedde i lördags. Det var när Skellefteå släppte 8 mål mot Oskarshamn, och det kändes det som att det var inte igår. Skellefteå släppte 8 mål bakåt. Nu var det 2 i tom kasse visserligen, men ändå. Ja.
Gjorde de sin sämsta match för säsongen eller?
Ja, det är ju klassiskt. Det är klart de gjorde. De mötte Oskarshamn ju.
Nej, men det hör ju inte vanligheterna. Men alltså, Oskarshamn, jag har ju sett den här matchen lite efterhand. Highlights, lite klipp via då Sportlogic där jag kan se byten och så i efterhand. Oskarshamn spelar ju en jäkligt rolig hockey. Alltså. Det går inte att komma ifrån. Alltså, det är bra puckkontroll, bra fart. De är kreativa när det är lägen. Spelar ändå med bra omdöme. Backsidan där som är... Nu släppte man visserligen in 5 mål, men backsidan som ifrågasatte... Samuelsson, han gör det bra. Norell, de gör det, alltså, de får ut max av det där laget. Alltså. De får ut så riktigt mycket nära max i match efter match, Oskarshamn.
Vi älskar ju att prata om övertid. Kan man få ut max av en backbesättning i 52 omgångar, eller kommer det en dipp ofrånkomligt?
Det kan nog komma en dipp, men det som är, Oskarshamn har ju pengar. Alltså de kommer ju ha en liten kassa med pengar. Men där ligger de sexa i tabellen, 5, 6, 7, 8 där någonstans. De kommer ju kunna plocka in spelare. De kommer ju sitta med en helt annan svansföring och kunna plocka en spelare. Men lek med tanken, vi pratar om Djurgårdens alldeles nu, som de ska ha en back kontra Oskarshamn. Jag tror att den spelaren väljer Oskarshamn just på grund av tabelläget. Så de kan ju ha en svansföring när de går ut på och jagar spelare, vilket är rätt läckert ändå.
En fråga som gäller just det här med marknaden för Oskarshamn i framtiden, den kommer från Andreas, jag tror man ska säga Köttke. Hur mycket kommer det påverka Oskarshamn i framtiden när man har lyckats med i stort sett varje nyförvärv? Oskarshamn har varit sist i kön när det gäller värvningar innan. Kommer det att ändras? Kommer spelare välja Oskarshamn före andra lag på grund av en sån som Martin Filander?
Ja, det absolut. Det tror jag man skulle kunna göra. Eller på grund av tränarteamet liksom. Eller den harmonin som finns där. Eller liksom den lagkänslan. Det är lite som det var i Timrå under min tid där. Vi byggde mycket på att vi hade en enorm lagmoral. Och vi kunde plocka, liksom, det var ändå finska landslagsmän som kom där till Timrå. För att Timrå hade skaffat sig en bra position under 04, 05, 06, 07 runt de åren där. Att, jag tror definitivt att Oskarshamn kan göra det.
Var det sista åren man kunde plocka finska toppspelare innan de gick till KHL så att säga? Det var Timrå-racet där det sista. HV hade sina race med Voutilainen och Poistola och alla de här. Och Malmö hade sina race på 90-tal med Kipros och Rihijärvi och sådär. Men den typen av spelare, visst kändes det som det var det sista rycket ett svenskt lag kunde göra på sådana finska toppspelare innan KHL-klubbarna kom in i bilden?
Ja, det var precis. Det var den brytpunkten. Jag menar, Mika Pyrrel, Rikko Hall, Timo Persson var i Timrå och menar HV, Voutilainen och gänget där. Det var nog brytpunkterna innan de började sticka till KHL, definitivt.
På tal om Finland, Oliver Larsen är i finska ligan. Steve undrar, tror ni han kommer tillbaka till Oskarshamn?
Ja, men så länge man inte får skador. Alltså jag tror inte, nej. Jag tror att då kommer man hellre försöka värva en annan back så, än att plocka hem honom. Men det är klart, skulle det bli ett akut läge med skador så kanske man har möjlighet att plocka hem honom. Men jag tror, då kommer man säkert försöka hugga på en andra spelare.
Ja, och de har ju 7 andra backar och sen så finns det väl en J20-back också som jag har hört lite gott om som gör det bra. Jag tror han är 0-3 som är en rätt spelskicklig, intressant back för framtiden. En fråga även från Max Strömberg Melin. Är Oskarshamn eller Kristianstad den stora överraskningen i år? Det är en 10 000 kronors fråga.
Nej, det är Kristianstad. Absolut, herregud. Det är givetvis Kristianstad med tanke på deras usla start på säsongen. 5-6 raka förluster. Det var liksom, allt pekade på att det skulle gå åt helvete och få kvala ungefär lik man gjorde i fjol. Och så går man in och den formen man har nu, 2 raka segrar mot HV71 då, fredag och söndag. Det är ju imponerande. Jag satt och kollade fredag. Och jag var så här, okej, okay, jag kan ärligt villigt erkänna, jag har inte sett Kristianstad skit mycket. Det är inte så att är det en match som går på tv så är Kristianstad inte mitt huvudfokus eller prio att sätta på den matchen. Absolut, det är, jag är först att säga det. Men jag satt och kollade på dem mot HV71 nu i fredags och stora delar av matchen i söndags. Jag är så imponerad. De är så rappa, så intensiva liksom, så i allt de gör, framförallt i fredags. Och trycket, förväntan, det är underbart den här jäkla hallen. 1900 pers där. Liksom, det är ju, jag twittrade med någon supporter där i fredags som sa att det här är årets match. Det här är mitt livs match ungefär. Att få gå på den här matchen. Det är så underbart med det här svenska systemet som ändå finns. Att det, du kan få lilleputten mot den stora. Och lilleputten kan fan vinna också.
Men man får ju spelare som egentligen inte känns särskilt attraktiva för framtiden så att säga. För det är inte så att vi kan sitta och hitta 5-10 spelare i Kristianstad som de här kommer att spela i toppklubbar i Allsvenskan eller i SHL nästa säsong. Det är inte så att det bara trillar av dem alltså, så att säga.
Nej, det är som om Karlskoga som gjorde det bra i fjol, då visste man ju så här, men Ros och Linus Karlsson och Torell, han kommer lämna Björka, nu blev han kvar och du hade Tim Juel, det fanns så många spelare liksom, men börjar du kolla i Kristianstad där så är det så här, Malte Sjögren, han kommer spela i SHL. Kommer han spela i en topplina? Nej, Dennis Svensson har testat på. Nu tycker jag att Dennis är bättre än vad han någonsin har varit. Kommer han kunna få ett SHL-kontrakt? Ja, men då blir det en fjärde kedja. Alltså det är få spelare som kommer kliva in och vara i topp. Alltså ta en Linus Karlsson-roll som han har tagit i Skellefteå då.
Ja, nej, men det kommer inte ske. Men du har ju Rickard Olsén där, backen också. En back som det pratas väldigt gott om bland de som följer Kristianstad på daglig basis. Att han är en sån back som skulle kunna gå till SHL.
Ja, men absolut. Men det jag menar är, när vi börjar landa in i det här så är det liksom, det är bra att hocka svenska spelare. Men det är liksom inte mot HV71 då, i ett par matcher. Det ska ju egentligen inte gå. Att man, visst, HV hade några spelare borta, men det ska inte spela någon roll. Vinner de på fredagen, då ska ju HV komma så jäkla revanschsugna. Så då ska de bara köra över dem på en söndag. Men det gör de ju inte, för att de är så härligt intensiva. De är strukturerade i sina hemgångar. De är liksom påkopplade hela tiden. Det nästan känns som att de bara kommer spelarna ifrån, för de liksom ligger tajt så nära hela tiden varandra.
Men det kan väl tillskrivas Mikael Gart och Peter Piva Johansson som har fått en jäkla ordning på grejerna där.
Men det är klart, herregud, självklart. Det är ju all cred till dem liksom. Piva har ju varit med länge där och Gart också nu visserligen, men självklart, men det är det som är så, du vet, vi sitter ju och pratar här i podden, ska han få sparken, ska de stärka upp där och så. Jag menar, vad hade hänt där om de hade haft 6 raka förluster, fått en till eller 7:e, 8:e raka, hade man haft det tålamodet med Gat och Piva då? Det är så sjukt små marginaler.
Ja, men det är det verkligen. Och om man tittar på utlänningarna då, du har ju Kontos som är Vimmerbyfustrad såklart, men du har ju även andra importer i laget som gör det bra, men jag hittar ingen riktig Adam Tambellini som kommer gå in och dominera ett topplag i SHL framöver.
Nej, det gör jag inte. Jag hittar inte ens en sån här Travis Mingoya som Västervik sålde under säsongen till Rögle för ett gäng år sedan. Alltså det är bra hockey av svenska spelare, men det är liksom, alltså, om vi säger HV eller Björklöven, om Kristianstad skulle komma ut imorgon och säga, du, vi måste sälja av 4 spelare. Jag är inte säker på att HV och Kristianstad skulle, eller HV och Björklöven till exempel, skulle hugga importspelarna därifrån, för så jäkla bra har de inte varit. Men som kollektiv, grymma.
Inför säsongen så sa jag att det andas så mycket mellanmjölk om det här laget. Det kommer inte bli speciellt bra. Under söndagskvällen så bänkade jag mig på plats i Hägglunds arena, heter den numera, i Örnsköldsvik, för att se Modo mot Västerås. Och ja, det var rätt tröttkörda lag, kändes som, både mentalt och fysiskt, mycket skador och så vidare. Modo var direkt svaga i första perioden. Sen går man bara ut och gör 3 mål i den andra perioden och ja, maler ner. Västerås egentligen jobbar hårt och får utdelning. Man tuggar på och sen vinner man ändå matchen enkelt till slut. Jag tror att det blir lite jämnare om Johan Gustafsson hade stått i Västerås visserligen. Men Modo, de har ju ändå någonting som gör att de är ju bara 4 poäng från HV71 nu.
Ja, och så mycket som vi har pratat om HV71 och hyllar dem. Men nu är de bara, visserligen en match mer spelad va, men 4 poäng bakom där.
Men vad hade hänt om inte HV hade petat in det målet där i Övik? Då hade ju de varit i princip jämnbördiga ju.
Ja, och det är ju imponerande såklart. Men vad såg du då som ändå var på plats och kunde surra runt lite där i Övik? Hur går snacket?
Ja, men alltså, snacket är ju att det är ingen som riktigt har varit imponerad av Modo på hela säsongen, utan de har liksom malt på och vunnit matcher, man vände där mot Almtuna. De har aldrig riktigt imponerat under säsongen. Man är lite missnöjda med den här McMaster och så vidare.
Men är de inte alltid missnöjda där uppe?
Ja, alltså, men du har ju ditt agg mot Modo, så att det är klart att du tycker det. Men nej, men jag känner också det där att ja, men de malde ner Västerås ändå rätt enkelt utan att imponera. Och så tittar man på laget, de har ju ändå fått ihop det rätt bra där med en bra första kedja med Marcus Modigs och Vignor och Riley Woods. Och sen så har du en andra kedja med Ågård, Erik Karlsson och Manberg. Och det är väl egentligen där Manberg spelar, väl egentligen där Filip Svenningsson skulle spela från början. Så man ska ju in med en forward. Och då ser jag ju att då kan man kanske flytta ner en sån som Manberg i en tredje. Och så får man tillbaka Sebastian Olsson och så har du McMaster. Ja, då kan du få en fjärde kedja med Oscar Pettersson och Daniel Sylvander och Max Kärnström. Så att det känns som att det blir ett helt annat djup i laget när du får tillbaka lite skadade spelare. Och då lyfter in en forward till i truppen som jag hör att man ska göra.
Men har de inte fått in ett helt annat go i laget i år? Alltså de kör, ja, ska, ju
då,
i alla fall.
Då kan det väl tillskrivas Kalin då egentligen ju.
Ja, eller att man bara var, alltså de spelarna som var kvar från i fjol, den säsongen man gick in, det var fel med Villeneuve, men all den härvan och att man liksom med Björn Hellqvist som lämnade, mycket spelare försvann, ändå en ambition att vara topplag, liksom kanske lite inte riktigt sanningsenlig förväntan på laget med tanke på att man tappar så mycket spelare. Det är även de spelarna som var kvar från i fjol, de har ju steppat upp rejält.
Mikael Ågård till exempel, han kom ju inte igång från i slutet av förra säsongen. Han är en sån spelare som har steppat upp ordentligt denna säsongen. Erik Karlsson var ju jättebra när han var i Timrå till exempel.
Min back där, Pontus Nesén, såg han ut då?
Nej, men okej. Okay. Alltså, han fick iväg något skott sådär, men alltså, det är inte flashigt på något sätt. Det känns som att där finns också att ta av på backsidan. Man är väl inte helt nöjda med till exempel Dahlroth och Filip Haas. Alltså, det är okej, men inte mer på egentligen hela backsidan.
Var det var väl Dahlroth som inte fick spela på försäsongen va?
Ja, det berodde väl på att han inte hade tränat riktigt ordentligt på sommaren, snackas de.
Skulle det, om vi drar det längre, nu gör jag inte rolig över någonting, men skulle Nick Ibert i Örebro och Dalrot i Modo kunna anmäla sina respektive föreningar för kränkande särbehandling? Skulle Jaden DeShane kunna anmäla Malmö för en kränkande särbehandling för att han inte får spela och träna med laget? Jag bara sätter på sin spets nu, Johan.
Absolut, jag köper det. Jättebra frågeställning. Egentligen så är det ju mottagaren som man bedömer hur pass liksom mycket skada man tar av det, hur känslosam man är som person och så vidare. Och vad har egentligen sagts? Har det sagts rakt ut? Har det varit mellan raderna? Jag har inte hört någon från Modo uttala sig om en sån som Jesper Dahlroth, att han var för dåligt tränad eller hur det var.
Nej, jag vet hur det var i Örebro där, och jag vet att Dahlroth inte fick spela i början heller. Men jag bara, nej, det var ett stickspår där. Men Västerås då, bara stanna upp lite vid dem där. Vi pratade väldigt mycket om dem förra veckan och imponerades av dem.
Ja, men de saknar ju ändå lite folk. Det är Lavoie, de saknar Lundsjö. Det är ju ändå spelarna som är lite kreativa framåt som man saknar. Och man är kanske beroende av att kanske få in en spelskicklig back. Det finns ju en anledning till att de vill ha Marcus Karlström. Och det var därför jag slog ett litet slag från sån som Pontus Johansson. Men det finns ju faktiskt en bra allsvensk back som är ute och cirkulär. Jag glömde säga det när vi pratade om Djurgården. Det är ju Josef Ingman i Djurgården som jag hör att Modo är ju intresserad av att plocka hem, så att säga. Det är ju en Övikskille. Jag vet inte om han skulle kunna hamna i Västerås om Djurgården vill låna ut dem eller vad de vill göra, men Modo vill ju ha honom om det nu blir någonting.
Ja, men du var inne på att Modo skulle vaska den här säsongen och bygga för nästa år. Det känns ju som att ja,
men då får jag göra en pudel rakt av.
Ja, men absolut. Jag menar, så som de spelarna har fått ihop det. Det är klart, kan man få hugg på Josef Ingman till exempel, som uppenbarligen inte riktigt har fått fäste nu i SHL efter att jag hyllade honom som en blivande landslagsback, så har det gått åt fel håll.
Men jag känner bara, är det verkligen den spelartypen Modo verkligen behöver? De har Bernat som jag tycker det bara sprutar självförtroende ur. Du har Nessén, du har en sån som Filip Hasa också.
Men det är slutspel. Du ska in i ett slutspel, Johan. Ska Modo gå vidare, ska de vinna en kvartsfinal bästa av 7? De ska vinna en semifinal bästa av 5 eller 7, jag minns inte exakt hur det var. Du ska vinna en final bästa 7. Alltså, då behöver du behöver ju backa, du behöver liksom, jag menar, Ingman är ju på hockeysvensk nivå, det är en stabil och tuff rackare. Du behöver den typen av spelare, de ska gå upp.
Ser du Ingman som mer än tvåvägsback?
Absolut.
För i så fall är det definitivt en sån som Modo skulle kunna behöva.
Ja, men han kommer inte peta bort varken Bernhardt eller Nessén i powerplay. Det tror jag definitivt inte.
Nej, men i så fall så absolut, då är det bara att köra om nu Ingman och Djurgården vill. Ja, det rasslar till ordentligt på Twitter när jag skickar ut frågan, och det rasslar till i alla möjliga inkorgar. Jag har all respekt för att ni vill försöka nå oss, men för mig blir det helt omöjligt att hålla koll på när det kommer på alla håll och kanter. Men med det sagt, vi har fått en fråga från Läktarcoach. Han har två frågor egentligen. Nummer 1, målvaktsfrågan är Brynäs. Kommer Brynäs ens kunna spela André nu när man är så tydlig med att man vill göra så med honom? Ett redan sargat psyke kan ju inte ha stärkts av det som hände den senaste veckan. Om vi börjar där, vad tänker du kring Andrén?
Almtuna har målvaktsproblem. Andrén är... det är kört i Brynäs. Jag menar, Henrik Karlsson går ut i intervjuer och han är på läktaren där och han ska värva. Så jag har haft ett bra snack med Alcén. De får gå för en annan målvakt nu. Jag menar, Andrén, han är rökt där. Och inget lag kommit över hans kontrakt. Så är det ju. Men Almtuna måste få in... Då kan jag ryka ur hockeysvenskan om de inte får in en keeper.
Ja, men så är det. Och jag hör ju att Brynäs, de hade någon finsk målvakt. Skräll med Mikko Manner som tränare. Men jag hör i alla fall att det är en finsk målvakt som ligger närmst där. Jag har tyvärr inget namn i dagsläget. Men det verkar som att det kommer komma in en målvakt där vad det lider. Vi har en till fundering från Läktarcoach. Nummer 2, backfrågan i Brynäs. Han tycker att situationen med Nyberg blir bara konstigare. Jag vet inte riktigt vad han menar då med situationen med Nyberg.
Nej, det enda jag tyckte var konstigt i den situationen, det var ju att man släppte honom i samband med att man skulle möta Linköping ett par matcher. Men man såg inte honom på topp 7 backar, och han hade ett kontraktsvärde som skulle vara en topp 3 back. Så att man släppte honom, det har jag inga åsikter på. Det kan ju betyda att man fick råd att värva Timashov till exempel, man kunde fördela om pengarna lite. Så att det har jag inga åsikter kring. Sen att man säkert kommer behöva jaga en back, det är en annan sak.
Men det innebär ju att en sån som Kristoffer Berglund har fått spela betydligt mer, och det har ju blivit Lövens olycka, om man får säga så.
Ja, eller Lövens lycka tänkte jag säga. Det var lite taskigt. Men, nej, men lämnar Berglund, så då är det också för att städa upp lite löneutrymme för att bygga om den här truppen. När man
och det blir inte så lite löneutrymme i så fall.
Ja, det är frågan hur mycket man är beredd att vänta och hur mycket man är beredd att ta från Björklövens sida. Men du, när vi ändå är inne på löner, så tar vi en från Johan Gustafsson. Jag tror faktiskt inte att det är JG Johan Gustafsson i Västeråsmålvakten, men han kanske satt och funderade på det när han inte spelade i söndags. Oavsett Johan Gustafsson, vem det är, så Olofsson, Rosdahl och Karlqvist i Oskarshamn alltså. De har ju 57 poäng tillsammans. Hur mycket kostar den kedjan? Och hur mycket kostar till exempel Peter Holland och Lance Boma? Tror du att den kedjan är billigare än vad Lance Boma är för Malmö?
Ja, men jag bara räknar på det lite kort. Karlqvist tjänar runt 50 000 i månaden. Rosdahl, på grund av att han gjorde så mycket poäng förra säsongen, så har han gått upp från ungefär 50 som han då gick in med i Oskarshamn till att ligga på runt 80-85 den här säsongen. Och jag skulle kunna tänka mig att en sån som Olofsson ligger på liknande pengar. Så om vi utgår från att de tjänar mesta möjliga, vi säger 85 var på Rosdahl och Olofsson, då är det 170 på dem, och så 50 på Karlqvist, då är det 220 i månaden. Jag skulle säga att det där är vad Lance Boma tjänar i månaden.
Ja, och Peter Holland vet vi tjänar 325 000. Då kan du alltså lägga in Dahlström där också, va, på den lönen.
Du kan lägga in rätt många. Du kan lägga in Vorki Kroj, och du kan säkert slänga in Pilar definitivt. Quenwill kan du säkert också få in på de pengarna.
Men Brace den hans första år.
han tjänar 60 000 US-dollar nett den här säsongen, Brace. Han har väl dubblat de pengarna till säsongen som kommer då, i och med att han har skrivit ett nytt ettårskontrakt då.
Men en fråga från Johnny the Fox. Johnny the Fox. Kan vi tänka oss en trade mellan Malmö och Frölunda? Oliver Laursen mot Stefan Elliott.
Ja, hade jag varit Malmö så hade jag nog tagit den alla dagar i veckan. För att det känns ju som att Lauritsen inte kommer till sin rätt. Han funkar ju rätt bra i Frölunda när han fick spela som en skyndeback i slutspelet där framförallt. Då hade man ju nytta. Frölunda har gjort det väldigt bra med den typen av backar då, i David Prinz och Lauritsen. Då har de ju funkat jättebra när de faktiskt har vunnit SM-guld.
Men han har aldrig varit så bra som han var då, för man jobbade med hans fötter dag ut, dag in. Fötter. Nu kan han, alltså fötterna är så tröga nu, så att det gör att han är obrukbar till stora delar på SHL-nivå.
Ja, och det är ju det som kanske är ett problem också för Malmö, att man måste spela honom i dagsläget på 6 backar. Då får han ju spela 15-16 minuter varje match nu.
Ja, det är precis. Men nu för deras del kommer det tillbaka lite spelare. Men Toby O, han försöker igen. Vilket, det är klart, vi ska ju hylla de som försöker igen. Varför är det tabu för journalister / experter att vara öppna med vilket lag man håller på? Frågetecken.
Jag tror så här. Alltså, jag är ju så starkt förknippad med Malmö eftersom jag ändå har en stark historik i klubben.
Jag skulle vilja säga att du är mer förknippad med lite Örebro-hat faktiskt.
Ja, nej, jag är förknippad som Vimmerby-supporter. Nej, det är du som är det. Men nej, jag är väldigt starkt förknippad med Malmö. Jag har följt klubben i många år. Jag tror så här att man vill inte, för mig är det helt, alltså jag kan ju liksom inte dölja min historia så att säga. Men jag tror ändå att man vill inte behöva ha det kommandes till sig hela tiden. Det finns, alltså jag skulle säga att 90% av alla som jobbar i Media Sverige har ett favoritlag i grunden. Sen är det många som inte har kommit ut med både det ena och det andra. Men jag tror att man vill inte förknippas med det, för det blir så starkt liksom att, ja men du tycker så bara för att, så att säga. Det får du säkert höra också,
ja.
Med att du har en historia i Färjestad och Timrå.
Ja, men alltså för mig handlar det om integritet. Alltså, jag måste kunna vara trovärdig i det jag gör. Ska vara helt, jag skiter fullständigt vilka som vinner en match. Oavsett, jag gjorde Luleå-Malmö. Kunde inte brytt mig vilka som vinner matchen. Om jag gör Färjestad mot Djurgården. Kunde inte brytt mig mindre vilka som vinner. För jag har ingen påverkan på matchen whatsoever. Jag är där för att göra ett jobb. Men det som är, de som sitter och tittar är ju fans. De kan ju många gånger inte sätta sig in att man inte har en att man inte hejar på ett lag. de tror ju att man per automatik måste hålla på något lag. Jag kan säga, jag skiter fullständigt vilket lag som vinner. Eftersom jag aldrig kan påverka utgången på en match. Så jag åker dit, ser till att göra ett så bra jobb som möjligt. Och sen åker jag därifrån. Sen, vissa dagar har det gått åt helvete och vissa dagar har det gått bättre.
Nej, men alltså jag känner lite grann samma sak. Och jag förstår att det kan låta helt sinnessjukt att man säger så. Men alltså jag har inte ens tid att fundera kring några känslomässiga saker på vad som uträttas på en is. Utan det som händer, det händer liksom. Det får vara så. Alltså, det är som du säger, att jag kan ju inte påverka det. Och det kan ju inte de på läktaren heller såklart. Men de är ju ändå där i ett huvudsakligt syfte att stötta sitt lag. Jag är ju där av en helt annan anledning. Som det fungerar nu. Sen om jag sitter och kollar på en fotbollsmatch när Malmö FF spelar. Ja, då sitter jag och svär och har mig. Men alltså, då är det helt andra förutsättningar.
När vi skickar ut frågan så är det ofta mycket situationer. Är det slow foot på kinden med den här situationen här och där och så. Det blir ju liksom, vi skulle kunna sitta och göra poddar timmesvis om domslut och sådana saker. Jag tycker det är rätt tröttsamt. Dock tycker jag det var intressant när Adam Johansson, vår kollega på Expressen, han har ju sin hockeypuls-podd som ni verkligen ska lyssna på. Den gångna veckan så hade han med Mattias Bromé, Anton Lander och Stefan Hedlund bland annat. Kan du höra vad Mattias Bromé säger om domarna i just SHL?
SHLs domare är, de är bra alltså. De är riktigt bra.
Bättre än här?
Ja.
Okay.
Ja. Alltså det är lite svårt också, för här är mer tillåtet. Här kan du slå 7 gånger på benskyddet eller 7 gånger på armen. Så ena dagen då är det en visning. Andra dagen är det ingen visning.
Där fick vi i alla fall höra vad Bromé säger om domarna. Jag vet att ni gillar när jag säger domarna. Men nu är det dags för tävling. Nu ska du få tävla. Och jag har fått en fråga inskickad, eller en tävling inskickad från en trogen lyssnare. Och du ska få gissa på en spelare. Så det blir inget välja eller någonting. Utan det handlar om en spelare.
Kan du inte säga vem lyssnaren är då? För då kanske man känner igen namnet. Och då kan man veta vilket lag han håller på. Han eller hon håller på. För att kunna tratta ner där.
Ja, det kan jag göra. Han heter JL.
JL. Okej. Okay. Ja, det ger mig inte så mycket.
Nej, det var det jag tänkte. Vi kör på 5 poäng. Är du beredd?
Yes.
Debuterade i elitserien som 17-åring där han under sin debutsäsong levererade 2 poäng på totalt 21 matcher. Under denna säsong spelade dessutom hans äldre bror i samma klubb. Den är tuff, kan jag säga.
Nej, men den är alltså... Han var yngre då. Nej, han var yngre. Men Björn Svensson spelade där. Nej, det är inte Pejärvi. 4 poäng.
På denna herres meritlista kan vi bland annat hitta utmärkelsen TV-puckens bästa back.
TV-puckens bästa back? Oj.
Och jag kan ge dig lite, för att jag tycker den är så svår, så kan jag säga att vi är ändå en bra bit tillbaka i tiden. Så att det är en icke-aktiv spelare kan till och med ge dig på 4 poäng.
Alltså jag kan ju icke-aktiv, då säger vi min ålder där någonstans. Var han debuterade när SHL som 17, eller lite som 17-åring?
Ja, det stämmer.
Ja, nej.
Då tar vi 3 poäng. Blev som ensam svensk uttagen i turneringens All-Star Team i junior-VM. Bland hans lagkamrater i denna turnering hittar vi bland annat Per-Johan Pebben Axelsson, Jesper Mattsson, Johan Davidsson och Niklas Sundström.
Men vadå? Alltså bäste back?
Han blev som ensam svensk uttagen i turneringens All-Star Team i junior-VM.
Ölund, man har ingen brors. Nej, nej. Nästa.
Då kör vi 2 poäng. Känns som den svensk som har representerat flest antal NHL-klubbar, och då är det 8 stycken.
Är det bara här på 2 poäng?
Ja, det var på 2 poäng.
Han har varit runt i NHL i många klubbar. Lillstrimma.
Debuterade i elitserien som 17-åring.
Med hans brorsa?
Under denna säsong spelade dessutom hans äldre bror i samma klubb.
Oj, 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 oj. Jag har en tanke. Nej, jag vågar. Nej, jag vågar inte.
Nej, men då kör vi 1 poäng. Jag tycker den är tuff. Jag hade inte löst det, kan jag säga.
Det ska vara tufft.
Ja, på 1 poäng. En av få framgångsrika hockeyspelare som härstammar från bandymäckat Bollnäs.
Nej, fan också.
Vann Stanley Cup med Detroit säsongen 97-98.
Ja.
Nu kan du säga det. Vi behöver ingen lapp eller någonting.
Anders Eriksson.
Jajamän.
Jag var faktiskt inne på att han spelar med sin brorsa Jürgen Eriksson i Modo där. Men,
ja, det stämmer. Det stämmer.
Ja, och han fick ju, jag var inne lite mer på att Mattias Öhlund tänkte jag fick lillstrimma där säkert och så. Men som TV-puckens bästa back. Men det var Anders Eriksson alltså.
Ja, han passar bra eftersom jag befinner mig i Örnsköldsvik just nu. Det är väl där han har satt mest avtryck i Sverige får man väl säga.
Det är det ju. Han hade en fin karriär och han var med i faktiskt podcasten Släppsargen där med Robin Figren och gjorde en rolig intervju för ett gäng avsnitt. Han är en riktig profil alltså.
Men med det så tar vi väl och tackar för den här veckan och ja, det är bara att ge sig ut på fältet och kolla hockeymatch för den här veckan också.
Underbart. Tack för den här veckan och kul att du var med oss.
Tack själv. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.